Ja, men välkomna till avsnitt 8.
Igen.
Igen.
Välkomna igen, menar jag.
Igen. idag måste vi bara fortsätta prata. Jag vill bara prata på en gång. Jag har så mycket tankar och funderingar kring det här som vi pratade om sist med ADHD och arv och miljö. Ja. Och vad är det som händer? Det har kommit upp lite grejer nu i veckan kring ADHD som diagnos. Huruvida man kan få bort sin diagnos.
Mm.
Vi måste prata om det här, Anna.
Ja, nej, men jag håller med.
Vad var din reflektion kring senast när vi gick igenom lite mer barndom och så kring ADHD?
Nej, men det jag kan konstatera är väl att liksom min personlighet och kanske min, liksom mina ADHD-symptom, det är ju ett arv, tycker jag. För jag har inga yttre händelser som har påverkat mig i hur jag agerar och sådär. Men däremot så känner jag att miljön har ju, jag har haft en bra omgivning. Och miljön har väl gjort så att jag ändå har haft bra förutsättningar att klara mig. Det är ju bara min spontana reflektion.
Men då kommer vi till min fråga. Mm. Om du hade haft en miljö som var anpassad efter en ADHD-person, då hade du kanske inte ens haft symptom, eller hade du?
Och det är det här som jag försöker tänka mig in i hur ett sånt samhälle skulle se ut.
Ja, och det måste vi prata om idag.
Ja, men kan vi inte reflektera lite vad först?
Nej, vi kör igenom. Vi måste börja från början. Nu kör vi, Anna.
Okej, men först fails.
Fails först. Ja, det hinner vi med. Ja. Har vi alltid tid för fails.
Ja, okej. Okej, då kör vi. Hej. Som vanligt är det Vindal Music som har gjort våran
jingel,
så heter det, intromusik tänkte jag säga.
Jag kan ta över den här.
Ja, jag tror det.
Men du, vad hände för dig då på veckans fail? Ska du börja för omväxlingens skull?
Okej, men den här är hände i våras. Och jag måste bara ge lite bakgrundsinfo som vanligt till den här. Jag fyllde 40 för ett år sedan och då fick jag ett presentkort av mina kompisar på Sturebadet. Och jag har länge suktat efter Sturebadet och liksom bara så här, gå in och få massage där och så. Men jag har alltid tyckt att nej, men de pengarna kan jag ju typ lägga på en resa istället. Så det har liksom aldrig blivit av.
Du vet att det här var en av de första händelserna som jag fick ta del av när vi lärde känna varandra. För det här var ju typ ett år sedan. Och det här var en av de första grejerna du berättade för mig.
Ja, just det. Eller nej, sånt, men det var ju våras. Ja, skitsamma.
Men det var inte våras.
Failen var ju våras.
Jaha, var den?
Ja.
Förlåt.
För då fyllde Thomas år. Så då tänkte jag så här... Ah, perfekt. Nu ska vi faktiskt ta och utnyttja den här tillsammans och få lite egen tid. Så jag ordnade barnvakt. Jag fixade, inte presentkort, men jag köpte liksom, bokade en tid för oss. Och så tänkte jag så här, nu ska vi ha massage i 80 minuter, eller vi ska ha maxtiden liksom. Mm. Så det blev ju att slänga till lite extra pengar på det där. Och så bokade vi då barnvakt och allt det där.
Mm.
Men sen så blev våra barnvakter sjuka och det här var precis när corona kom, så då fick jag boka om. Och så när plötsligt, då var vi i april plötsligt, och då var det ju verkligen illa här i Sverige med coronan. Mm. Och jag började tänka, men mamma och pappa kan ju inte vara barnvakter, för de är ju riskgrupp.
Mm.
Så jag sa det till Thomas, nej, vi får nog liksom boka om det här, eller boka av och boka nytt sen. Och prata också med mamma och pappa om det. Och så hela den veckan tänkte jag, jag måste ringa och boka av. Och så tänkte jag, jag gör det imorgon. Och sen samma dag också, bara shit, jag måste ju boka av.
Mm.
Och sen så glömde jag det. Och sen så på kvällen, precis efter att liksom vi skulle varit där, då kom jag på, jag bokade inte av.
Så nu låser typ 5000.
Fyra. Och det värsta är ju att eftersom jag hade presentkort så kunde jag ju inte, jag var ju tvungen att betala det här, vi dök ju inte upp liksom och hade inte avbokat, så att då kunde jag inte betala jag kunde använda presentkort men jag kunde inte betala på distans, utan då måste man gå dit, och eftersom Thomas jobbar inne i stan och jag jobbar hemma, så blev det att han fick gå och betala sin egen present.
Och han var inte glad på dig, kan jag säga.
Men han tyckte nog mest att jag var jobbig liksom.
Ja, du, det där var en fail alltså.
Ja, det var det. En jäkla fail.
Alltså jag har ju ingen riktig sån bra. Jag har bara fortsatt mitt problem med de här möbelleveransen som vi pratade lite om tidigare i veckan. Då var det ju nämligen så här att vi hade beställt 2 soffor och 1 matbord från en möbelkedja. Ska kanske inte svartmåla dem nu inför alla våra lyssnare. Men hade ju beställt dem i alla fall. Och när de kommer så inser vi att nej, men varken sofforna eller matbordet går in i hissen. Och vi håller på att böka med det där och vi bor på 6:e våningen, så det är ganska jobbigt att bära upp det där liksom. Och när vi väl fått upp allt, då säger liksom Peter till mig så här: "Åh, så här går det, Camilla, när det ska gå så snabbt hela tiden." Och jag kände bara så här: snabbt? Alltså, för det första har vi väntat på de här 11 veckor. För det andra tog det typ 100 år för han att bestämma sig vad vi skulle ha. Och jag gick till och med på att åka dit och kolla ut möblerna. Och sen åka hem och tänka på det en dag. Men att han då inte kommer på att vi under den tiden ska mäta de här möblerna och mäta hissen. Det får ligga för honom. Alltså det kan inte jag behöva ta hänsyn till.
Men för honom är alltså 1 dygn snabbt.
Alltså, ja, så här, det är ju jättesnabbt liksom. Okay. Han menar ju på att man ska, jag vet inte, han vill typ utvärdera grejer i liksom månader.
Egentligen borde du göra en lista till honom med alla saker som han behöver tänka på. Så kan han tänka på det när du hittar någonting, så säger du så här: tänk igenom de här grejerna nu.
Ja.
Och sen beställa.
Ja. Men han vill få en känsla. Du vet, vi har inte riktigt kunnat köpa de här hyllorna som ska sitta bakom soffan för att han vill få en känsla.
Jaha.
Men han vill känna in sig. Ja, så det är tid i de facto tid som måste gå.
Okej.
Okej. Så att det var en fail, men jag vet inte om jag vill ta på mig den helt.
Nej, jag håller med.
Mm.
Ja, nej, men då går vi vidare till
veckans huvudämne.
Ja, som du är så taggad på.
Ja, som jag är så taggad på.
Yes.
Yay! Då har vi kommit fram till dagens huvudämne och vi ska prata om ADHD i arv och miljö igen. Men vi ska fokusera lite mer på
miljö. Och egentligen se hur det, eller diskutera hur det kan ha en påverkan på ens symptom.
Precis.
Och mer resonera. Kanske inte,
det här, ni får ju ingen tänka, fakta, det är liksom. Ju vi som pratar om det. Men jag undrar, för det kommer ju ut nu i veckan och just en diskussion kring det här med ifall man kan bli av med sin ADHD-diagnos. Mm. Vad är dina första tankar kring det?
Ja, men min första, jag blev ju först provocerad. Om jag ska vara helt öppen och ärlig. Ja. Och varför jag blev provocerad. Alltså egentligen, jag vet inte. Jag blev så här, men det är väl bara bra. Alltså egentligen är det bara bra. Men jag tror att känslan kommer från att så här, åh nej, nu kommer folk fortfarande tro att det här är bara en hittapå-diagnos.
Mm.
Och inte förstå de utmaningar som finns kring diagnosen. Mm. Så jag tror att det var där provokationen i mig låg. Ja. Liksom. Och inte, alltså jag blir ju bara glad om det finns möjlighet att bli av med den. Jag har ju en son med ADHD. Jag tror att det är för sent för mig.
För det känns ju mer som att det där skulle vara relevant om man blir diagnostiserad när man är väldigt ung kanske. Mm. Och sen så får göra någon prövning när man är äldre.
Mm.
Men då är det ju sjukt intressant att titta på hur miljön kan ha spelat in i det. Det vill säga, vad kan man skapa för förutsättningar runt en människa med ADHD för att den ska få mindre symptom?
Precis, jag har bara en till tanke kring det där. För mig så blir hela den här diskussionen väldigt skev. För att allting handlar om varför man vill göra en omprövning. Man kanske inte känner igen sig längre i diagnosen, det är en sak. Man kanske har blivit feldiagnostiserad. Men det finns också en annan anledning, och det är för att har du fått en diagnos när du var liten så kan det ha hjälpt dig jättemycket under hela din uppväxt. Du har fått rätt förutsättningar i skolan, du kan uttrycka vad du behöver, du får rätt acceptans runt omkring dig. Men sen så kommer du upp i vuxen ålder och vill kanske utbilda dig till polis. Då får du plötsligt inte det längre. Mm. Bara på grund av din diagnos. Och det är det här som
det är ju jättekonstigt.
Ja, och då är det liksom polis, militär, det är också det här med körkort. Så man har liksom, för att förenkla för sig själv i samhället, så har man bara liksom så här, alla med ADHD, de får inte bli poliser jobba som militär och så vidare. Mm. Och då kanske någon som känner så här, men jag skulle bli en väldigt bra polis, alltså det här är ett intresse hos mig. Och då vill ju den såklart att den diagnosen från pappret försvinner.
Men det kan ju bli jättekonsekvenser sen om den då blir polis och allt så, men sen mår dåligt igen i sin ADHD, det vill säga att den får symptom senare igen och mår dåligt och behöver hjälp kring ADHD, och så har man ingen diagnos på ADHD så att man kan få den hjälpen.
Ja, det är det där som jag tänker också, att liksom, alltså det jag förstår är ju att det är svårt att bli av, alltså det är inte så här att läkarteamet bara, alltså okej, du vill bli polis, vi skriver av den, men det är en omfattande prövning och du liksom...
Men måste det väl stå i din journal tillbaka att du har haft ADHD?
Ja, fast grejen är det så här, har du en ADHD-diagnos, då har du ju andra förutsättningar från läkarvården. Jag kan få vissa typer av medicin som inte en annan kan få och så. Det som bara den lilla orosmomentet som växer mig, det är ju att när samhället gör så här att alla som har ADHD får inte bli det här, då väcker de ett incitament för personer med ADHD som är unga att faktiskt försöka ompröva sig, och att just i den stunden, i det livet de lever just då, så kanske symptomen är väldigt låga. Och på det sättet så kanske de då klarar de här testerna och därmed blir de tar bort diagnosen på pappret. Men sen så blir kanske livet mer komplicerat igen. Du skaffar barn och familj och det blir liksom, förutsättningarna ändras. Då sitter du där utan diagnosen på pappret, har inte tillgång till medicineringen igen. Eller vad det nu kan vara med psykologhjälp och allt stöd man kan få.
Ja, men det är det där jag menar.
Och så för mig blir det ju då så att...
Ska du få tillbaka din ADHD-diagnos då om du behöver hjälp igen?
Nej, och jag blir så här bara, men varför måste man ens fokusera på diagnosen?
Nej, men det är det som blir helt fel.
Ja, om du nu vill bli polis, är det inte personen? Alltså, vad har den här för kvaliteter, styrkor och svagheter? Okej, du har dålig syn, alltså. Okej, men vad har du gjort åt det? Ja, du har linser. Ja, men bra, liksom. Alltså,
nej!
Så jag vet inte, men det måste ju ändå finnas någon typ av... Att man utgår från personen.
Och det är det där som leder oss in lite mer på nästa fråga, just kring om man skulle skapa ett... För att ADHD finns ju här där vi lever idag. Med ganska, man har olika typer av krav. Du kan inte stoppa in en godis nu, Anna. Snacka impuls.
Jag vill att
inte du poddar och trycker ut en godis.
Ja, men jag bara, okej, förlåt, jag började.
Ja, men det är bra att du avbröt mig, för jag har ändå glömt bort typ vad jag skulle fråga. Nej. Men om man skulle skapa ett, eller säg så här, ADHD-personer på stenåldern.
Notera, nu följer en intellektuell diskussion mellan ADHD-kvinnan och hypokondriken.
Ja, de var ju...
Typ de bästa.
Ja, nej, men det var väl de som var ute och jagade, vad jag förstår, liksom. Eller man har en teori om det här att
högre aktivitet i naturhjärnan typ.
Ja, men precis, så det var de som kanske vakade på nätterna efter faror och sånt där, för att de
risksökande liksom.
Ja, men precis, de kan våga utsättas för risker, de har liksom ser saker snabbt, för det kommer liksom. Ja, på något sätt.
Ja, och sen så har vi nu skapat ett samhälle där vi inte har anpassat vår omgivning.
Nej, det ska vara så himla strukturerat.
Ja, det ska vara strukturerat, och du pratar ofta om att man ska komma i tid till möten och det här med strategier för att klara av dagens uppgifter, och man pratar om såna här grejer. Då undrar jag bara så här, om vi hade skapat ett mer kravlöst samhälle där det inte var så här, hade vi haft en ADHD-diagnos på folk då?
Jag tror så här, jag vet inte om man ska liksom säga kravlöst samhälle, men om vi hade haft ett mer förstående samhälle där man liksom hade på något sätt anpassat
med efter, ett mer anpassningsbart
efter individen mer liksom, då tror jag inte att man hade behövt en diagnos på ADHD.
Nej.
Alltså för det finns ju jättemycket, får du bara rätt förutsättningar? Alltså det finns så mycket styrkor i.
Men det är ju det här jag menar, och det är ju då vi kan komma ifrån att, ja men för vissa kanske medicinen då behövs, absolut. Men kan man kanske se det som att man skulle behöva ge färre personer medicin om man istället kunde anpassa dess omgivning?
Ja.
Fattar du?
Ja, precis. Kanske, ja.
Ja.
Men jag vet. Ja, precis. Alltså jag vet inte. Jag bara tycker också att det kanske blir lite för mycket... det blir för mycket fokus på liksom att vi... Att liksom, det är fel på ADHD-personen och inte på liksom
hur... Men det är det jag försöker flytta över här. För att jag kan inte förstå hur man... Dels att man ska få bort en diagnos för att få bli ett visst yrke. När det är en beteendediagnos. Liksom. Det tycker jag bara är jättekonstigt. Nummer två, att man ska äta massa mediciner och liksom massa såna här grejer för att klara av ett samhälle som vi själva har byggt upp. När vi egentligen kan göra massa anpassningar. Mm. Sen förstår jag att nu pratar jag utifrån en utopi att liksom allt ska vara anpassat efter alla. Så fungerar det ju såklart inte heller. Och medicin behöver komma till ibland när man verkligen har en obalans i hormonproduktion. Jag köper det också, men... Vi behöver ju jobba ännu mer på att verkligen få till den här anpassningen i miljön.
Mm. Men precis.
Och dit vill jag komma.
Ja, liksom. Och det här känns ju, just det här med yrkesval, det känns ju bara dumt.
Alltså, det är ju jättedumt.
Ja, det känns ju bara som ett tydligt exempel på hur man bara drar alla med en viss diagnos över en kam.
Det är ju jättekonstigt. Ja. Och då undrar jag så här, för då säger man ofta att många tycker inte om när man säger men du har ju jag har en släng av ADHD.
Mm.
Men om man då ser till att en viss person då som har många liknande drag som en ADHD.
Mm.
Där är någon nallar.
Jag vill ha godis. Ja, förlåt.
Vi säger att, vi tar bara mig som ett exempel. Ja, men jag kan ju tycka att så här, men det finns när vi går igenom de här kriterierna och så. Men det finns ganska mycket som är så där. Ja, men jag har lite ADHD-drag. Mm. Hit och dit och där och lite, vi pratar lite barndom och temperament. Och, ja, men absolut, jag kan se många ADHD-drag. Men jag har ju inget som är då mitt funktionshinder eller min dysfunktion i vardagen eller utbildning eller arbetsliv.
Mm.
Och då undrar jag, om jag inte har någon sån dysfunktion så kan ju inte jag få en diagnos.
Nej.
Precis. Och då har väl jag en släng av ADHD ändå?
Ja, alltså, men det jag tror är, då har du ju inte utmaningarna.
Nej, fast jag kanske har utmaningarna fast jag har hittat strategier för att klara av dem. Jag har en omgivning som är anpassad. Jag har vänner som är anpassade. Jag har familj som anpassar. Jag har ett liv med jobb och barn som är anpassat för det.
Ja, men det har ju jag med. Men jag mådde ju ändå dåligt.
Och men då kanske inte du hade anpassat ditt liv.
Jo, det hade jag. Nej, men för grejen är att när jag gjorde min utredning.
Uh-huh.
Ja, men då är ju de här kriterierna är ju bara första liksom.
Skattningstest.
Ja, för att se så här. Ja, men ska vi gå vidare eller inte? Mm. Ja, och då gör man en bedömning att men vi går vidare till basutredningen. Basutredning och sen full utredning. Mm. Och där går man ju igenom alla anpassningar som man har gjort också. Jag gick igenom och berättade om hur Thomas har liksom
stöttat upp
och hur mina barn påminner mig om jag liksom, har du tagit med dig i plånboken och så här. Att det finns liksom runt omkring mig hela tiden som gör att jag kanske inte glömmer det viktigaste.
Ja.
Och då tar de med det i beräkningen.
Mm.
Men också så kollar de ju på så här, hur har jag mått under den här tiden?
Ja.
Under, liksom, jag mådde ju inte så dåligt under uppväxten.
Nej.
Men det har ju, eftersom jag hade alla mina strategier och sånt för mig. Men trots allt det här så till slut så funkar det inte längre.
Nej.
Och jag har ju liksom mått dåligt under hela min vuxna tid.
Mm.
Och det är ju för att där blev det ju... där blev det liksom, det är då mer ansvar kommer, det är då mer liksom... Mm. Det ställs mer krav på en och då plötsligt så, ja, det är då det visar sig mer liksom, tydligt. Mm. Att det blir som en dysfunktion. Liksom.
Så det är när man har den här dysfunktionen som det blir en diagnos. Att många kan ju ändå gå runt och ha massa ADHD-beteenden men inget lidande i det.
Exakt. Och då när man säger så här, alltså så, jag fattar ju, alltså det är klart man kan säga så här, ja men har en släng av ADHD eller? Det är ju liksom ett skämt. Och det är ju lite kul om man ska titta på det på det sättet. Jag har inga problem med det. Men jag tror att det man ska komma ihåg är ju att de som har ADHD, de har ju, har eller har haft ett lidande av det här. Och att ha en släng av ADHD, då har du inte det lidandet. Nej, och exakt. Att man på något sätt liksom genom den kommentaren underskattar liksom deras kamp.
Det är det
kamp,
som det känns för. Förstår. Och det är ju absolut inte meningen, utan det som jag tycker är intressant i det här, det är att se till, ja men en person då som har strategier som fungerar, vad kan man göra för att anpassa sitt liv? Vart går gränsen för hur mycket man kan anpassa och ha strategier och fixa med sitt liv tills dess att det rinner över och man blir en utbränd person eller man har ett lidande inom sin ADHD? Vart är den där gränsdragningen? Det är det jag tycker är svårt att se.
Ja, jag vet. Men jag känner, jag har ju sökt vård under min uppväxt, alltså när jag har, inte under min uppväxt, men när jag blev liksom gammal, 20 typ, när jag började jobba och min prestationsångest började komma, mina sömnproblem, jag har ju sökt vård för sömnproblem, jag har sökt vård för liksom att jag har känt mig nere och sådana saker, men man har ju aldrig frågat mig hur min uppväxt har varit eller kartlagt det här. Utan det kom när det brast och det var flera år senare,
och det är där jag vill motverka, för det är ju det som är lite syftet med den här podden också, att vi sitter och pratar om, ja men säg att jag har ADHD, jag är mer mitt i min hälsa, ångest, diskussion och behandling och sådär. Men vi måste ju kunna upptäcka det här på kvinnor tidigare. Och då måste man ju bli varse om, vart är gränsdragningen för? Hur mycket ska en kvinna behöva hitta strategier, fixa ordning i sitt liv, var den här perfekta kvinnan i alla jävla lägen och hålla reda på jobb och barn och man och hem och bla 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 bla. Liksom, när går det över gränsen? Hur kan vi hitta att problematiken innan de faller över?
Jag vet inte.
Kan vi anpassa våran miljö till att det inte ska kännas så där för alla personer, att man måste prestera på topp och prestationsångest och att man har alla de här kraven från alla olika håll i?
Jag tror dels är det väl ett sätt att se på flickor och kvinnor. Ja. Att liksom det alltså på något sätt så fortsätter, fast vi vet om det, så fortsätter man ha en viss uppfattning om att flickor ska vara på ett visst sätt och pojkar är på ett annat sätt. Och där det kanske är, jag vet inte, men det känns som det, att det är mer tillåtande för kanske pojkar att vara lite mer stökiga och sådär.
Ja, men för det var en intressant reflektion kring vårt förra poddavsnitt när vi pratade mycket kring barndom, och jag insåg så här, nej men alltså, jag satt där och berättade om att men min skola har gått ganska bra, liksom. Det har ju inte haft något problem. Men i nästan varenda klass så har jag ju märkt att jag har haft något socialt problem med någon. Och det kan jag tänka så här, har det med att jag är en person då med lite ADHD-drag, kanske liksom lite högljudd och man har temperament och man är lite impulsiv och man säger högt ut vad man tycker, man är dominant, att jag då blir illa eller ej omtyckt lätt, eftersom jag hamnar i sådana sociala...
Hamnar du fortfarande i det?
Nej, men det har nog alltid varit liksom lite återkommande med vissa som har riktiga problem med mig. Alltså, det har de. Det kommer så här med jämna mellanrum. Någon som man inte kan umgås med längre.
Okej. Men vad var frågan? Jag glömde.
Det var ju så lång fin utläggning här.
Okej, jag ska försöka komma ihåg frågan som du ställde från början. Men alltså, så här. Jag tror att vi lägger ju in både killar och tjejer och liksom olika samhällsklasser och försöker hitta fack där vi kan placera människor. Och det här gör man ju för att förenkla för sig själv, men det är ju också så att det kan vara, det skapar fördomar, och det gör också när man har fördomar om hur en tjej bör bete sig eller hur en tjej liksom ska klara skolan eller inte klara skolan eller vara social på ett visst sätt, att det är då vi missar liksom också att se de här signalerna.
Mm.
Liksom.
Mm.
Så att du hade kanske, du hade inte utmaningar med betyg eller med skolan. Du hade lätt att hitta hur du skulle få till dig information.
Mm.
Men däremot så hade du svårt med det sociala. Eller har kanske fortfarande. Men då är ju frågan liksom, hur har det här påverkat dig? Mm. Alltså, har du mått dåligt över det? Eller liksom... Mm.
Nej, det är som allt annat. Det bara rinner av mig. Och det låter ju också, alltså, så här, svårigheten med det sociala. Alltså, jag har ju liksom alltid haft några kompisar, men jag har ju alltid lyckats hamna i lite så här konstiga konflikter med folk.
Ja.
Det är ju alltid som att någon har, tycker jag, från ingenstans börjat tycka att jag är avstörig. Och så förstår jag inte varför.
Nej. Och det där är väl, ja, men så kan det väl vara.
Mm.
Om man är impulsiv i sin, liksom, hur man uttrycker sig. Och
ja, och man kanske inte är då precis som en kvinna borde kanske vara.
Mm.
Liksom,
och då blir du lite stövlig.
Ja.
Och så samtidigt så här, och varför kan inte du få vara så då?
Ja, men det är väl för att vi då inte stöttar varandra i det, liksom.
Men vi tjejer, jag tycker ändå vi är ganska duktiga. Jag tycker det är en myt egentligen nu. Det har blivit någon...
Tycker du?
Ja, jag tycker verkligen det. Alltså, jag ser ju på Instagram och alla möjliga sedan vad vi stöttar varandra. Jag tycker snarare
det är... Ja, men det är där, men inte när det väl gäller typ på ett jobb eller så där. Då tycker inte jag att det är stöttande kultur.
Okej, okay, jag tycker ju att det är det, men att vi har fortfarande inte nått de positionerna så att vi kan liksom dra nytta av varandra.
Nej,
vi är fortfarande mellanchefer liksom. Det är dit vi kommer och sen så får vi inte komma högre upp.
Mm.
Eller får, men liksom ja, det är lite så...
jag är kluven till det där. Jag vet inte om jag tycker att det är helt löst.
Nej, okej. Okay. Men strunt samma, det är inte...
Det var ju inte, nu seglar vi iväg här.
Ja.
Men, nej, men frågan var väl lite också kring det här med gränsdragningen. För du beskrev det så bra. Det är ju liksom när det blir ett lidande som det blir...
Ja, men jobbigt. Det jag tänkte säga var ju det. Att gränsdragningen är ju jättesvår. För att man gör ju allt man kan för att slippa må dåligt. Alltså, ja. Det är ju som en flykt. I alla fall hos mig har det varit som en flykt från att försöka... inte må dåligt. Mm. Och då har jag gjort det jag kan och jag har liksom så här: okej, okay, men jag får väl tacka nej till middagar mitt i veckan liksom, för att jag vet att då kan jag inte sova och sen så blir jag orolig över hur jag ska prestera på jobbet för då är min energi ännu lägre och så vidare. Och så blir det som en liksom ond cirkel. Så då skalar man bort bit för bit och till slut så blir det ju då alltså att det sociala blir egentligen lidande. Man hittar en strategi så att liksom, jag klarar mig, håller huvudet över ytan, men det sociala har ju blivit lidande och sen kanske att liksom, här hemma har det blivit lidande eftersom jag är helt färdig när jag kommer hem från jobbet, men jobbet klarar jag av eftersom
där är ditt fokus.
Det är där energin var eller fick vara.
Och hur fungerar en normal människa då?
Men det undrar jag också.
Alltså. För när jag sitter och pratar om sånt här, då tänker jag ju bara, eftersom jag då har, som man inte får säga, en släng av ADHD, eller i alla fall, liksom, jag känner igen mig så otroligt mycket, så har jag så himla svårt ibland att förstå hur det är normal. För då, jag tänker ju att jag är normal, eftersom jag inte har en ADHD-diagnos.
Ja, men ändå så tycker jag ändå, att du är speciell.
Ja, och ändå så tycker jag att jag gör som du, och så tycker jag att du är normal. Alltså...
Ja, men och jag tror säkert...
Vårt enda skillnad, det är det här lidandet.
Ja, vi har lidandet på... Det kanaliseras olika. Du har ju ditt kring din hälsoångest.
Ja,
och jag har det mot prestation och hur jag upplevs och så av andra.
Ja.
Och vara omtyckt och sådär.
Ja, just det.
Så att...
Är det, skulle det kunna vara mitt lidande för att få en ADHD-diagnos då?
Ja, men alltså det som jag har tänkt på när du har pratat, jag vill inte ge dig en diagnos. Alltså om du mår bra, så generellt sett så mår du bra och då behöver du ingen diagnos. Men det är mer att när du har pratat så har det varit det här, jag vill trycka min hjärna på paus. Alltså att du blir liksom så här, eller jag är helt slut på kvällen.
Ja,
alltså det är det där, att liksom, där som jag har reagerat egentligen. Men jag kan ju inte avgöra om du... liksom lider eller inte.
Nej, men jag kan inte själv avgöra det heller. För jag tycker det är så svårt. För jag tänker bara att, ja men så är det. Ja, så är det. Man blir trött av att ha två barn och ett fullt jobb och podda och spela fotboll och göra en miljard andra grejer på fritiden.
Men
då blir man trött liksom.
Ja. Och det blir ju alla. Alla blir ju trötta.
Precis. Alltså, så det är ju... Jag har så svårt med gränsdragningen för om det är ett lidande.
Ja.
Nej. Men och då tänker jag så här, man vet om det är det.
Nej, men jag hade ju exakt samma tankar som du när jag höll på fram och tillbaka innan jag fick min diagnos. Alltså så bara, nej, jag kan inte ha det. Och ena dagen hade jag det absolut inte. Och sen nästa dag så började jag söka upp och så bara, ja, nej men det är ju så. Det uttrycker sig ju så här och det är ju så här jag har mått hela tiden och så. Alltså det är därför man har specialister och doktorer.
Men om jag då skulle råda bot på min hälsoångest... Det är ju nästan det som skulle vara det, vad ska man säga, experimentet för om jag hade ADHD. För att då undrar jag om det hade kommit någon annan ångest eller om något annat lidande.
Ja, men för jag tänker ju att du hela tiden vill ju ha utlopp över din energi. Du har ju jättemycket energi genom att ha olika initiativ på gång och sådär. Och nu håller du på att utreda din liksom hälsoångest.
Jag ser det här som också projekt.
Ja, precis. Och då är det så här, okej, men om du sen har fått bot på det, vad gör du av den energin?
Ja.
För att, precis. Och sen om det beror på ADHD eller inte, det är ju en annan fråga. Men ja, det här är intressant. Men jag tror att det här är anledningen till att det inte är hobbydoktorer som ger diagnoser. Utan
behöver någon expert här. Ja, alltså.
Det är riktiga läkare och psykologer som gör en grundlig utredning. Så att jag vill också säga det, eftersom många tror att bara alla får ADHD nu för tiden. Så är det ju verkligen inte. Det är ju inte så att man vill... Nej. Man vill ju inte ha det om man inte har det.
Nej, man vill ju bara veta om man har det och man kan må bättre. Exakt. Alltså det är det jag tänker. Kan man, om man kan identifiera sitt lidande och känner att... Ja, det här försämrar min livskvalitet. Då är klart att man vill ha alla verktyg i världen för att må bättre.
Precis.
Men annars så går jag hellre ut... Alltså jag... Idag har jag inte ADHD, känner jag. Det är min inställning idag.
Jag hade inte det för 2 veckor sedan.
Nej.
Ja, men jag tror att vi kommer nog inte reda ut det här och nu.
Jag tror inte det heller. Och det viktiga är väl att vi så mycket som möjligt i livet försöker vara accepterande mot människor som har ADHD som diagnos. Oavsett om man får det sent i livet eller tidigt i livet, så är det viktigt att förstå att det är egentligen bara verktyg för hur man ska hantera den personen.
Ja, och hur den personen... Ja, precis. Och också en förklaringsmodell till liksom att den personens energi dras slut mycket snabbare än vad du gör för någon annan. Och den personen har svårt att känna av när energin är slut. Och därför så kör den vidare. För det är som att det är det som håller igång... att man håller sig
var...
Exakt. Ja. Så att jag tror att ha den förståelsen när man säger att någon verkar lat, liksom, då kan det vara så att, att den missade bussen, där jag har dragit mycket mer energi än när du missar bussen. Nu säger jag inte du, utan menar de som inte har diagnosen. Alltså så, att hela tiden tänka det. Och det gör också att på slutet av dagen, då har man inget tålamod kvar. Då brister det, man får impulsiva liksom, kanske utbrott. Och så vidare. Att ta den förståelsen att det ligger i energiförbrukningen.
Exakt.
Ja, nej, men nu får vi avrunda huvudämnet.
Avrundar vi avrundningen. Ja, men tack för att ni lyssnar och dela gärna mer av era input.
Ja, precis, men vi ska väl köra kriterier först, eller?
Ja, just det.
Ja, vi går över till kriterier nu.
Ciao.
Ciao. Okej, men då går vi in på kriterier och äntligen kommer vi till impulsivitet och hyperaktivitet.
Är det dem idag?
Ja, och jag vill bara först tillägga att förut gick vi in genom det som var om ouppmärksamhet. Och då tror jag det är 6 av 9 kriterier som man behöver ha liksom bockat check på, tror jag, för att kunna liksom uppfylla för att gå vidare.
Klarar jag det då?
Ja, det tror jag faktiskt. Men i alla fall, om du inte skulle då klara, om du inte skulle checka av de här hyperaktivitet och impulsivitet, det är då man pratar om att du har att ens diagnos, om man nu får en diagnos, är ADD, alltså ouppmärksam, inom ouppmärksamhetsspektrat, eller man ska säga. Mm. Men du lider inte av impulsivitet och hyperaktivitet.
Okay.
Mm. Men nu går vi in på hyperaktivitet och det och impulsivitet. Då ska vi se. Hur ofta
har ofta?
Aha. Ouppmärksam. Okej. Har ofta svårt att vara still med händer och fötter eller kan inte sitta still på stolen. Mm. Och det här är ju också sådär när vi pratar om killar och flickor och sådär. Jag känner inte igen mig i det här från när jag var liten.
Jag kan känna igen mig i det där nu. Alltså jag har jättesvårt att sitta still på en stol. Alltså länge.
Typ. Med medicineringen har jag också det.
Också det? Nu?
Ja, nu har jag det. För det har gått från huvudet ner till kroppen.
Aha.
Så att jag kan liksom behöva röra mig och så här. Och att det har blivit lite, får nästan... Ja, jag måste upp och...
För jag kan nästan få panikkänsla om jag måste sitta still en längre tid och lyssna typ. Alltså det kan nästan... Alltså det kryper så mycket i min kropp så att jag bara... Det är som att ibland har jag sagt att jag måste gå på toaletten och så går jag ut liksom.
Ja, exakt.
Mm. För jag behöver gå ut och bara, oh shit, panik. Ja. Och speciellt om det är tråkigt. Alltså.
Och du undrar om du har diagnosen.
Ja, men alltså det här är ju typ också så här, jag kan tycka till och med att det är jobbigt att gå på en teater. Ja. Alltså så här, sitta still på en teater. Och även fast jag tycker det är kul, så tycker jag att det gör typ ont. Alltså det känns nästan som att det är fysiskt ont i min kropp att sitta still.
Ja, ja precis. Och så kan jag känna lite med bio.
Ja, exakt. Bio också.
Ja, men för där kan du inte bara resa dig upp och gå.
Nej. Nej,
men,
exakt.
Men jag känner så här att jag har inte haft... Jag har det mer nu.
Men sitter inte du och skakar din fot också?
Jo, det gör
jag.
Men jag gjorde inte det förr. Alltså jag tror så här, förut så satt det mesta upp i huvudet, faktiskt. Min hyperaktivitet, redan som liksom barn.
Ja.
Men jag vet också att för flickor så kan det vara så att det här inte syns riktigt. För att det är inte så att du kanske sitter, alltså att du reser upp spontant och bara springer runt. Utan
för då blir man ju hatad.
Ja, exakt, och det kan vara viktigt. Men i alla fall, ja, nu vet jag inte, nu börjar jag... tappa mig.
Nej, men jag förstår.
Men utan man kanske istället så här, det de har sett är att man kanske så här pillar mycket med småsaker eller att du liksom skriver, håller på att rita medan någon pratar eller pillar sig i håret liksom och
jag kan ju lätt sitta och så här pilla med någonting som till exempel om någonting går sönder så sitter man och lindar en tråd runt sitt finger tills den får blodstopp och så gör man om igen. Eller typ om någon har en champagneflaska.
Ja.
Och så tar man den här korken, alltså den här stålgrejen. Ja. Den kan ju sitta och pilla med.
Ja.
Alltså, tills den inte går att göra någonting med.
Nej, men det kan vara lite tillfredsställande att sitta med någonting sånt där.
Ja, tics liksom.
Mm. Mm. Okej. Två. Lämnar ofta sin plats. Det här är ju samma sak. Ju.
Mm.
Men lämnar ofta sin plats i situationer då man förväntas sitta kvar en längre stund. Lämnar sin plats i klassrummet, på kontoret, arbetsplatser eller andra situationer där man förväntas vara kvar.
Mm. Ja, nej, men det kan jag göra.
Ja, du gör ju det.
Mm. Jag känner att, jag kommer ihåg det på universitetet var det ju 45 minuter.
Mm.
Och det var precis det man klarade av.
Mm.
Och så ofta kom de ju lite sent också. Så det blev typ ofta så här en halvtimme.
Mm.
Det klarade jag av.
Okej.
Okay. Sen behövde jag bara prata om någonting. Jag behövde kanske inte gå upp, men jag behövde liksom bara...
Ja, men här var ju min strategi att anteckna.
Ja.
Det här var ju det liksom. Jag behövde vara sysselsatt liksom.
För annars... Men då satt jag med telefonen eller något istället.
Men vi hade inte såna telefoner då.
Alltså, det är ju ett synd om dig alltså, att du växte upp på stenåldern.
Ja. Alltså, som skillnad. Nej, men så att...
Det är ganska otrevligt om man lämnar sin plats här. Alltså jag tänker typ vid middagen ibland.
Ja.
Så liksom när man är klar så kanske man går. Det är ju ganska otrevligt mot andra människor om man gör så.
Ja, och jag har känt, där kan jag känna igen mig innan liksom medicineringen, att jag kände så att jag måste upp. Då började plocka undan och behövde liksom göra någonting. Men ja, nej, jag vet inte.
Det är otrevligt.
Ja.
Det här. Ja, det är personer.
Ja, nej men nej.
Nej.
Ja, okej. Okay. Men i alla fall. Så att du känner igen dig i det här.
Ja, jag tror att jag har checkat av de två första på hyper.
Ja.
Ja, men jag är ändå inte, känner inte idag att jag har ADHD.
Nej. Nej, men vi får avsluta nu. Jag tror att vi håller på att checka ut mentalt.
Ja, jag har checkat ut. Det är fredag liksom.
Ja.
Mm. Skål på dig.
Ja, skål. Hej.
Hej.